I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om, så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se.
Nej, men hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Idag så är det jag, Rasmus Klamas, som snackar tillsammans med
Anna Bågstam
och Pernilla Wellrath.
Hej!
Hej!
Hur är läget?
Nej, men hej! Åh, oh, Pernilla, du får börja.
Hur är läget? Nej, men det är väl liksom som det har varit de senaste 3 månaderna. Men det är väl ganska bra. Jag har haft liksom jag har en 10-åring hemma som jag har tjafsat lite med, eller hon har gapat och skrikit, så att ja, nej, men det är väl som det liksom. Hur är det med?
Kul. Ja, men bra, förutom att jag blev lite sur här nyss när jag hörde att Rasmus skulle få göra ett covidtest för Västra Götaland. I Stockholm så fick man ju inte det, utan jag fick ringa upp något sorts privat vårdföretag och betala jättemycket pengar för det.
Vadå, var det Hedda Care kanske?
Nej, vet du vad? Det var inte det. Jag vågar inte det. Det blir så opartisk situation.
Ja.
Ja, nej men annars tycker jag att det är bra. Jag har ju läst enormt mycket bra böcker. Det är lite sol sen tidigare. Det blir lite bättre. Ja, men du vet, sådana saker tycker jag lättar upp.
För du är väl i sån redigeringsmode?
Ja, det är jag också. Gud, det förträngde jag, men det stämmer.
tack för påminnelsen.
Påminner jag dig?
Ja, precis. Nej, jag, just det. Nej, men ja, det stämmer. Jag ska faktiskt på måndag skicka in en sista grej. Och sen så ska det liksom vidare till en redaktör. Så det är ju nästa steg på det här manuset som det känns som att det aldrig blir klart. Men ja, usch. Så det gör jag ju också, ja, mitt i coronatider. Men, och du då, Rasmus?
Ja, men jag kanske har fått corona då. Jag vet ju inte det. Men jag är lite snuvig och förkyld. Jag ska försöka snörvla så lite som möjligt i podden. Men sen så har jag ju tagit examen också. Vilket ju...
Nej, är det sant? Mm. Grattis!
Tack.
Var det nu, eller?
Ja, i går.
Mm-hmm. Är det alltså, är det 1 år du har pluggat då?
Nej, alltså typ 2 år tror jag. Den här vändan liksom.
Ja, ja. Shit,
med olika grejer.
Ja, men och då är det Littvet som är...
Ja, exakt.
Vad kul.
Ja.
Ja, vad roligt.
Superkul.
Så det är ju härligt att komma ut i arbetslivet i coronatider, det får man säga.
Ja, exakt. Mm. Det får man säga. Det tycker jag är bra.
När bokbranschen bara liksom törstar efter... kompetens.
Mm. De skriker efter dig.
Verkligen. Blivit nerringd här under dagen.
Ja, men, jag förstår det. Och det är jag som ringer hela tiden. Ja. Jag kan göra på jobbet. Ja, nej, men grattis till examen ju.
Ja, tack.
Ja, grattis.
Tack. Mm. Men hörni, vi har ju en bok att prata om idag. Samlade verk av Lydia Sandgren. Denna omtalade och väldigt tjocka bok. Och Pernilla, du har ju valt ut ett litet stycke att läsa.
Precis. Jag börjar läsa och så får vi prata om vad jag har läst sen.
Kanon.
Medan resten av klasslistan lästes upp steg besvikelsen i honom. De personer han skulle tillbringa de följande 3 åren med uppvisade samtliga välfönat hår och strukna skjortkragar vikta över V-ringade jumprar. Vid bänken bredvid satt visserligen en ganska snygg tjej med skidbacksnäsa och tunga ögonlock som förlänade henne ett drömskt, dåsigt utseende. Som vitt Martin kunde avgöra var hon den av hans framtida klasskamrater som bäst motsvarade hans vaga bild av en flicka som mötte honom utanför skolan. Kanske en kylig septembermorgon. En sådan när det fortfarande var varmt mitt på dagen och träden sprakade i rött och gult, i alla fall. Där kom hon gående med böcker i skinnband, varsamt tryckta mot sitt bröst. Hon vinkade. Hon märkte att han tittade på honom och log snabbt. Han log tillbaka. Han hade för sig att hon svarade med namnet Kristin. Sen sa fröken Gullberg, von Becker, Gustav, och en kille på raden näst längst fram vägde på stolen och sa: "Det är bara Becker." Rösten var hes och lågmäld. Martin kunde bara se dess innehavare bakifrån. Han var helt klädd i svart, jeans, t-shirt, oknutna basketkängor. Över stolsryggen hängde en mörkblå militärrock. Armarna var bleka, armbågarna knotiga. Sådär!
Sådär! Mm. Fint ju, och fint att du läste på härlig göteborgska som kom så bra.
Ja, precis. Det gjorde eftersom... ju faktiskt inte upp... Ja,
ja precis.
Jag tänkte på uppläsaren, om man har lyssnat lite... Ja, men precis. Men uppläsaren gjorde ju faktiskt inte det. Tänkte ni på det? Nu ska vi inte hoppa rakt in i det, men...
Nej, men det kan vi verkligen prata om sen.
Ja, det kan vi prata om sen. Mm. Men ska vi inte börja prata lite om vad boken handlar om? Vad det var för stycke du läste nu och vad man kom in i? För här var ju liksom när... man kan säga att huvudpersonen i boken är Martin Berg. Och Martin Berg är en... Under största delen av boken en vuxen man. Han är förläggare på förlaget Berg och Andrén. Och här var när han börjar skolan och det är första gången han träffar sin blivande livskamrat, eller säga, men närmsta vän Gustav. Och Gustav Becker är ju då en person som han i den här skolan, som är en liten snobbskola i Göteborg, känner en omedelbar samhörighet med. De två är ju liksom delar syn på tillvaron, kan man säga. Och Gustav är kommer från en redarfamilj, men är liksom en konstnärssjäl, en ganska skör sådan. Och de finner varandra omedelbart. Och sen i den här boken handlar om Martin och Gustav och deras vänskap i stor utsträckning. Och sen är det liksom hoppar ju boken fram och tillbaka i historien. Ibland är det intervjuer med Martin och så. Och då får man reda på att Martin har två barn som heter Elis och Rakel. Och att deras mamma Cecilia har försvunnit under mystiska omständigheter. Och sen finns det liksom, i boken finns det ju en del andra perspektiv. Ett av dem är Rakel, alltså dottern, som man också får följa. Alltså det var ju väldigt, väldigt kort om handlingen i en väldigt lång bok. Men vill ni fylla på något där, tycker ni?
Man kan väl säga att Gustav blir liksom en väldigt känd konstnär. Och liksom ett av de liksom stora grejerna som boken handlar om är att det ska göras liksom en stort retrospektiv utställning av hans verk som liksom romanen rör sig mot. Samtidigt som man också då får veta på hur Martin och Rakel hanterar liksom Cecilias, som är ju då, visst nämnde du Cecilia, mammans försvinnande och lämnande av familjen.
Precis. Ja, nej men jag vet nästan inte vilken ände vi ska börja, för det finns så himla mycket man vill säga om den här
boken. Jag håller med!
På så många sätt, det är inte knappt så här bra ingång. Men om vi börjar med dig, Rasmus, vad var din spontana känsla när du lade den ifrån dig? Alla vi har ju läst ut den här också precis nyligen, eller hur?
Men precis.
Du kanske var först.
Ja, men jag tror att jag var först, men det var ändå kanske bara någon vecka sedan eller så. Nej, men det var liksom en känsla av, som ni vet när man har läst en sån där himla bra bok, att man liksom inte vill lämna den där världen på något sätt. Och att det var liksom, man hade ju, det var hon har liksom skapat den där personerna som man, eller som i alla fall jag bara ville liksom vara med och lära känna mer och mer. Jag liksom blev inte mätt på det på något sätt.
Funderade ni på, för nu bara gissar jag att du kände samma, Fernilla, jag kände exakt samma.
Ja, gud ja. Jag grät när jag slog upp den sista sidan. Läste sista raderna. Inte för att det var sorgligt. Utan Ja, men för att den tog slut liksom. Ja, för att det var ett slut.
Och så funderade jag så mycket på varför de är så tilldragande i någon mening. Så här, varför man vill följa dem och varför man... jag vet inte vad det är som gör att de känns otroligt så här, intressanta och spännande. Alla karaktärer i den här boken är i någon mening.
Mm.
Liksom, det skulle kunna vara en lika tjock bok om... Alltså nu är ju Martin den centrala, men det skulle kunna vara en lika tjock bok om bara Gustav eller om bara... Rakel eller bara Cecilia eller bara Elis på något sätt.
Mm.
Eller så känns det som att man nästan har läst det. Men det är...
Men alltså, det är också... jag har hört att några tycker att så här, men det var lite för lång. Men jag tycker att det var för kort. Jag liksom hade
jag med.
300 sidor till minst.
Ja,
ja, nej, men alltså,
inga problem liksom.
Ja, nej, men jag kan tänka mig så här, Cecilias bok eller Gustavs bok. Att det liksom kommer en för varje person.
Absolut.
Men, nej, men för man tänker så här, är det deras liksom liv som beskrivs? De är ju ganska, alla de här personerna gör ju egentligen, alltså de gör ju det de vill. Eller de satsar ju någon, i alla fall Gustav och Cecilia satsar ju på sina drömmar. Eller gör det de vill med livet, så att säga. Martin också ju i någon mening, även om han inte verkar så nöjd med sin tillvaro.
Nej. Jag kan bara säga så här, förlåt. Jag fick precis ett mess från en kompis som skrev så här: nu har jag läst ut den, jag saknar den redan. Så att vi inte är ensamma om det här liksom.
Nej, nej, precis. Det måste ju vara känslan. Alltså, jag förstår inte hur man kan läsa den här och inte ha den känslan.
Nej.
Fast när ni säger så här, när vi pratar om liksom varför man känner så här, om karaktärerna, att man liksom tycker om dem så mycket. Tror du inte att det handlar om miljön mycket också då? Att det handlar om skrivande, läsande, liksom, det är en kulturell, härlig, lite indie, alltså lite alternativ sådär, miljö. Jag menar, tänk om det utspelade sig på Handels. Hade det varit lika härligt då?
Ja, nej men precis. Och undrar om det är för att alla vi är personer som är intresserade av litteratur och skriva. Alltså, det kanske också bygger på att man har det intresset. Jag tyckte att det var så här fantastiskt att det är så mycket underbara referenser och så roligt språk. Och att hela boken är fylld med liksom... jag vet att du, Rasmus, sa ju så här, men är det en bildningsroman liksom? men den är ju verkligen alltså det är mycket liksom added value, brukar jag tänka, men att det liksom, det är så himla mycket extra kött på benen inom alla områden så att säga, om man är intresserad av kultur. Det är boken bara fylld med, och den är ju otroligt så här, det är väldigt bra beskrivet, alltså just såna här konstnärstyper och nästan så här klischéartade livsstilsgrejer som ändå på ett väldigt roligt sätt är beskrivna liksom.
Men ja. det blir ju aldrig klischet, eftersom det är sån liksom glimten i ögat och varma blick på alla de här människorna. Så att jag tänkte också det, att det är ju som att Gustav är ju lite av en konstnärsklyscha, och, och så här, Elis blir verkligen som en klyscha när han börjar liksom återupptäcka liksom så här gammal musik. Och där tänkte jag på P.O. Jag vet inte om ni tänkte på P.O. men jag tänkte på P.O.
P.O. är alltså Elis. Ja, men alltså, det går ju inte att läsa den här boken utan att tänka på P.O. Vilket jag känner att alla har mässat, eller jag har i alla fall mässat P.O. om det, som kommer att läsa den och snart. Jag vet inte, hoppas att han tar säkert det på ett bra sätt.
Ja, det får jag hoppas. Men just det, för jag vet att jag mästade dig, Anna, och sa så här: jag tänker på P.O. när jag läser om Martin. Och då sa du, jag med. Och sen så kom jag på att, men jag tänker på P.O. när jag läser om Gustav också. Och Elis. Så att,
han är alla.
Ja, han är alla.
Alltså, och då blev det som att vi bara sitter och tänker på P.O. Det är jättekonstigt.
Nej, så är det inte. Förlåt.
Men och även så här, för jag tänker, om man är intresserad av... så här, förläggare Martin Berg och skildringen av det här förlaget och när han beskriver så här författarskap och skrivkramp, och han vill ju skriva den stora livsstilsromanen och går ju igenom också så här, det är väldigt meta i någon mening, så här, skrivprocessen och varför det inte funkar eller vad som funkar eller så där. Och det är ju också jätteroligt att läsa om man är intresserad av läsande och skrivande på något sätt.
Ja.
Så det kändes också som en liksom flört även till hela den publiken liksom. Jag vet inte vad ni tänkte på det, men jag tänkte på det precis i början här. Precis på första sidan, så längst ner de två sista raderna, så säger han så här. Han befann sig, eller han säger inte så här, det står så här: Han befann sig i en av historiens transportsträckor. Överflödig tid mellan två viktigare händelser. En sån som hoppar över för att få flyt och stunds i texten. Ingenting att göra för att vänta. Och så är det lite grann om man ska stryka och hålla på sådär. Och då, jag vet inte om du tänkte på det, Anna, men det är sån typisk skrivgrej liksom. Och också att han kanske i livet befann sig i den... Att nu skulle man bara vilja stryka massa saker. Att det är liksom så dubbelt, det är verkligen så här meta.
Ja, hela tiden.
Och sen var det ju som...
Förlåt, nu känns det som att jag berättar.
Nej.
Nej, men också så är det roligt beskrivet, tycker jag, vilket nästan också blir så här meta. De här olika författarna som ringer till honom som förläggare och är liksom missförstådda och ger ut bok nummer två som är bara en sämre version av bok nummer ett. Och det är mycket så här väldigt roliga. Ja. Liksom porträtt eller vad man ska säga.
Ja, men det är spännande för att hon använder ju väldigt mycket såna här liksom så här roliga stereotypa bilder av de här. Och jag tänker att om den här boken hade varit 200 sidor, då hade de ju stannat där, de där personerna. Eller så här, då tror jag inte att man hade köpt de här människorna. Men nu börjar hon där genom att beskriva Martins kris, att han tränar ihjäl sig på Hagabadet.
Och
försöker skriva den här stora William Wallace-biografin och hej och men sen när man liksom successivt fyller hon ju de här liksom karaktärerna med annat och med liv. Men hon börjar ju i en väldigt många klischéer, vilket ju blir också kul, tycker jag. Eller det är ju, hon beskriver dem ju välfunnet på något sätt. Även om de är liksom också slitna. Men jag tycker ändå att hon lyckas formulera det på något sätt som känns ändå liksom inte trött i alla fall.
Nej, men verkligen inte. Alltså jag tycker att det är... Jag tycker vi måste prata lite om det. Men det är ju sånt fantastiskt språk genom hela boken. Det gör ju... Det är väldigt sällan jag tänker så. Men det är liksom en... Det är en total fröjd liksom, utan att det låter töntigt. Och det är som att varenda mening innehåller något snirkligt och lite roligt. Som gör att det blir liksom väldigt mycket humor. För att egentligen så är det en ganska sentimental skildring. Men man sitter ju och ler hela tiden när man läser. För att det också är liksom så finurligt och roligt uttryckt på något sätt. Och jag tänkte så här. Medan jag läste fotade jag av delar så här. Och tänkte det här måste jag spara eller det här måste jag liksom. Men som en så här typisk beskrivning av en person i den här boken. Så är det Martin som... är på, alltså det här är nog, om det är 25-årsfesten på förlaget Berg och Andrén, och att det kommer massa liksom, och då är, för övrigt en detalj är ju att det är alltid rolig blandning när det är liksom riktiga kändisar som också beskrivs bland hennes påhittade karaktärer på den här förlagsfesten liksom. Och då är det Rakels perspektiv och Rakel som betraktar sin pappa Martin Berg då på förlagsfesten, och det beskrivs i boken som då liksom, en bit bort stod pappa och pratade med en kvinna som såg ut som den sortens romankaraktär som glömmer av att äta och lina sitt gröna äpplen en hel bok igenom. Hon gick en lång omväg runt om och fann sin bror hängande i ett hörn där han bläddrade i utställningskatalogen med skeptisk min, bla bla bla. Liksom. Alltså, det är väldigt mycket sådana här finurliga, roliga, små sätt att beskriva personen i boken, och det blir liksom, det blir meta nästan där på något sätt.
Nej, men hon gör ju så ganska mycket hela tiden. Också genom, jag tänker på det här dramaturgiska, vi ska inte avslöja någonting, men det är ju ganska ofta som man känner så här, åh herregud, nu kommer det här hända. Kommer det här hända? Är det så här det ligger till? För man någonstans så försöker man ju spekulera lite grann i vad som hände. Och man har ju fel hela tiden, eftersom den är smartare än så liksom. Om jag förstår mig, utan att jag vill spoila.
Ja, precis. Den är ju hela tiden oväntade vändningar. Och det ligger ju som en motor liksom. Jag försökte tänka på hur de placeringarna ser ut liksom. Vad det är som gör. För på något konstigt vis är det ju... Jag vet ingen som inte har sträckläst den här boken. Nej. Det går ju liksom, alltså när man kommer in i den. Har man läst 100 sidor, då går den liksom inte att lägga ifrån sig. Eller det händer ju snabbare än så. Men liksom... Så det är någonting också som sker väldigt tidigt som gör att man förstår att det finns otroligt mycket bakom. Och att man lyckas bli lurad då hela tiden.
Ja, men det är också det som är konstigt. För det finns ju den här liksom motorn som är mammans försvinnande. Men den får ju ta ganska lite plats egentligen. Alltså framförallt liksom de första 400 sidorna eller någonting. Men det finns ändå någonting som gör att man liksom fortsätter. Men det där ligger, tycker jag, liksom i ens periferi hela tiden. Samtidigt som man får utforska de här karaktärerna och deras
relationer. Ja, verkligen. Och jag tycker att det är bra att du säger det. För jag tänkte också på en del i det är ju att de inte pratar om det. Att, och det är ett bra sätt att få fram det. Det tog lång tid innan jag fattade också liksom att ett stort problem är att Martin vill inte prata om försvinnandet och låtsas som ingenting. Och många personer går ju runt och är liksom fasadhållare och vill inte... Och det är ett ganska bra sätt att visa det också.
Ja visst, verkligen.
Det är, man liksom blir inlurad i att uppleva det hela tiden.
Mm.
För den här elefanten i rummet förstår man ju ganska tidigt liksom. Mm. Och sen snurras det iväg i lite så här liksom ovidkommande anekdoter som är roliga och som bygger liksom karaktärerna och sådär. Men man, på något sätt har man ju den där känslan hela tiden. Det är väldigt snyggt gjort, tycker jag.
Mm. Men tror ni inte att folk, vissa kan känna att språket är liksom för, att det flyger över huvudet på dem, att det är mycket liksom... lite fina, svåra ord eller liksom sådär, för att hon använde ju, det var ju några ord som jag fick slå upp liksom, men att de kände liksom att det här är någon, en saklig, akademisk text som inte är för mig, eller liksom jag tänker att den här boken inte är för alla.
Ja, men så tänker jag också, det är nog en ganska svår, den är svårtillgänglig tror jag för personer som, alltså om man inte är bekant med referenserna och inte är intresserad av språk och tycker att det är fantastiskt roligt med någon som behärskar språk så himla väl, då tror jag att man tycker att det är både kan vara så här pratigt och att det är för svårtillgängligt.
Mm.
Men nu, gud, tycker jag att ni skrämmer bort folk. Jag tycker inte att allt var så svårt.
Ja, men bra.
Men det kanske, jag förstår vad du menar. Jag fattar.
Nej, men liksom, om man tänker att i den här boken så uttrycks liksom begreppet lättnad. Det skulle hon uttrycka som att han upptäckte tjusningen med att inte längre befinna sig i den här personens behovsradie. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså, liksom,
ja,
jag älskar det.
Det som jag tyckte var svårast var snarare liksom vissa kulturella referenser inom konstvärlden som jag inte har koll på.
Mm.
Och ja, men kanske liksom någon akademisk grej här och där. Men, liksom jag men det svårare var ju liksom kanske så här filosofin och konst som inte jag är så familjär med. Liksom. Det är snarare än själva liksom språket i boken. Hur kände ni det?
Alltså både och. Jag älskar också när det kommer referenser eller när det känns som att både man lär sig någonting eller man kan haka upp det på något. Det är ju otroligt roligt när det är referenser till saker man känner till. Men gör man det inte och gillar liksom situationen, då blir det ju snarare triggande att man vill kolla så här, men vem var Wallis eller vad sa Wittgenstein eller hur, alltså så att jag tycker bara att det är positivt. Men jag vet ju att det är en sån sak som ibland stör människor. Och jag tycker i andra sammanhang får man ofta höra så här att det är så otroligt noga med att sortera bort sånt som gör att man känner sig exkluderad som läsare. För att man liksom inte fattar. Och här är det ju ett myller av...
Ja, i och för sig. Det liksom, stämmer.
Ja, det bygger ju på att man har ett intresse.
Ja, men det är också så otroligt jävla befriande att man har valt ut den här boken som är 700 sidor som går efter devisen de som fattar, fattar.
Ja, exakt,
och de som inte fattar
det.
Får fan ta reda på det själva.
Ja, exakt.
Och att dessutom göra en liksom 26 timmar lång ljudbok av en bok som i alla fall för
28,
första anblick inte
timmar
är 28 timmar. Som inte är, det är inte det första man tänker på när man tänker på ljudbok.
Nej, jag vet. Boken. Mm. Visst är det inte en härlig så här fuck you-attityd till alla så här, alla kloka människor som säger vad som funkar och inte och så här. Så äntligen bara kommer en underbar bok som är totalt så här elitistisk.
Ja, men exakt så tänkte jag med. Men alltså, eller framförallt med att den var så lång, just att den får ta tid. Alltså här är det verkligen ingenting att skynda igenom någonting, utan här får allt ta superlång tid. Och som du sa förut, Rasmus, att det är det som krävs för att man ska kunna köpa de här något klischéartade karaktärerna. För om ni inte hade, som du sa, om ni inte hade fått tag så lång tid så hade man inte gjort det. Mm. Det är underbart, jag tröttade inte på den enda gången. Jag tyckte aldrig att den skulle ta slut. Det funkar ju verkligen. Nu är det den stora frågan. Kommer det liksom komma en uppsjö med så här unga män som skriver långa
Jo, ska jag vara. Ja, men precis. Gud, det hoppas jag verkligen inte att det ska göra. Det här är ju ett undantag. Alltså det är ju otroligt få som lyckas med det här. Och jag tror att hon lyckas för att den är så otroligt rolig och nästan så här självironisk. Alltså utifrån karaktärernas perspektiv. Att de driver med sig själva i det här liksom.
Eller hon driver ju med hur mycket som helst liksom.
Ja, exakt. Och det är ju det tror jag liksom. Så att jag tror att om den hade varit liksom... Om man hade tagit bort de inslagen, då hade man ju inte velat läsa 800 sidor om det här.
Nej.
Och det är ju inte, alla människor är ju inte naturligt roliga. Det är ju extremt få som är det liksom. För man sitter ju och ler hela tiden. Det tror jag är det som är liksom njutningen på något sätt också.
Mm. Ja, men verkligen. Det finns ju någon grej som är genom hela den här boken. Att ju karaktärerna iakttar varandra ju. Och att
liksom
sitta bakom deras ögon och på något sätt se hur de ser världen. Liksom med ett lite så cyniskt och korthugget sätt. Det är ganska kul. Men jag måste också bara säga det vi nämnde i början om ljudboken. Alltså hur... Alltså Ludvig Josefsson som då har läst in den här boken, han är jättebra. Men hur kan man välja en stockholmare till en bok där Göteborg är en huvud... Alltså Göteborg är ju huvudperson i den här boken, delvis. För mig är det speciellt också eftersom Sandgren beskriver hur Martin har en sån utpräglad göteborgska. Och att han säger det med en stockholmska. Det är helt obegripligt hur förlaget kan göra det.
Ja, jag fattar. Jag tycker jag har, i de delar jag har lyssnat på boken, så har jag tyckt att inläsningen har varit fantastisk. Men det är ju för att jag kanske då inte är från Göteborg.
Nej, men vet du vad, jag tänkte faktiskt inte heller riktigt på det så. Jag var inte så upprörd. Jag tänkte så här, jaha. Men sen så var han så himla bra.
Han är så fruktansvärt bra. Han läser som det är i ens huvud när man själv läser det. På något sätt. Förutom att det då ska vara göteborgska såklart. Men då funderar jag på, tror ni att det kanske är så att det fanns ingen som pratade göteborgska som läste så bra just det här?
Men det är Jakob Eklund.
Det kanske har blivit
det var
jag vågar inte ens kommentera det. Och Sven Wollter går ju inte, för han förekom ju själv i boken.
Ja.
Ja, just det. Men det kanske det har varit lite jobbigt att lyssna 28 timmar på Sven Wollter.
Ja, det hade
absolut,
det.
Absolut. Alltså det är, på riktigt är det ju extremt få man vill lyssna på i 28 timmar.
Ja, ja han är ju en av de få. Men han är fantastisk.
Ja.
Men,
men alltså,
för mig
blev
det jättekrock bara.
Ja, men jag förstår det.
Men var det något ni inte gillade då? Nu har vi liksom bara så här älskat den så himla mycket. Var det något som inte var så bra?
Jag önskar att jag hade kunnat hacka på någonting. För att den... den bryter ju mot liksom alla möjliga, alltså du vet man tänker så här, vad skulle Alex säga om dramaturgin här? Alltså det är ju många liksom eventuella regler man tror att man har lärt sig som den absolut inte följer. Och även liksom kring perspektiven, att det är inte lika mycket av varje perspektiv. Och det finns ett perspektiv som jag inte kommer berätta om nu, för det kanske spoilar. Men det är med i liksom bara en väldigt kort stund, och det är enda gången man träffar det perspektivet.
Mm.
Och det är liksom utanför kretsen på något sätt.
Det finns ju ett perspektiv som inte är med.
Ja, precis. Och som verkligen
inte
är med.
Eller två perspektiv som är ganska stora som inte är med.
Ja, precis. Och det måste ju vara medvetna val. Och vi kan ju nästan inte säga det, va? Eller?
För
jag blir så, det är så svårt att veta vad man förstör här. Men, nej, men och sen så rent så här, det kan man ju säga att det är liksom... Det är mycket tillbakablickar, det är lite fragmentariskt ibland. Ibland är det liksom en intervjusituation med Martin Berg där han går tillbaka och så blir det liksom tillbakablick. Och sen ligger ju dottern Rakel mer i nutid liksom på något sätt. Och sådär. Och det där är ju varvat på ett jättesnyggt sätt. Jag tänkte jättemycket på så här, är det medvetet eller har det bara blivit så här? Eller har hon, som man tänker sig Martin Berg, kommit in till förlaget och bara, här är en jättestor samling papper, kan ni sen sortera upp det här? till samlade verk.
Men den här...
Eller hur är det liksom, hur är tanken så här? För att, och egentligen, i vanliga fall så brukar jag få panik när det känns som att det inte finns en tydlig struktur och att man vet vart boken är på väg. Alltså någon som kan hålla på så tycker jag ibland i Stephen King, där man bara, oj, nu tappade... Nu kändes det som att kontrollen är borta och så bara hittas det på efterhand liksom. Mm. Här har jag aldrig den känslan. Så det är ju kontrollerat trots att det känns så otroligt så här kaleidoskopigt.
Ja, men jag tyckte att den här intervjugrejen var, den gav mig inte så mycket.
Men alltså, jag hade en kompis som frågade mig så, vad fan är det med för? Och jag har en spaning på det. Så vi kanske kan ta sen, jag vet inte. Vi ska ju faktiskt göra spoiler avsnitt också av den här. Där vi kommer prata om extra,
ja, men spara den till spoiler,
extra juicy details.
Ja, exakt.
Men för det vi kan säga om det innan vi släpper det är ju att det är liksom en intervju då med Martin Berg som är innan varje tillbakablick, kan man säga. Och jag tyckte att det inte behövdes. Men jag är nyfiken på din spaning, Pernilla.
Jag måste bara säga, jag gillade intervjugrejen. Jag gillade att han svarade på frågor som bara, vad är skrivkramp, varför skriver man, vad är författarskap, vad är liksom...
Ja.
Jag tyckte det var roligt.
Ja, men vad bra.
Och givande.
En annan sak då, om vi ska klaga lite, eller om jag ska klaga lite.
Ja, du är gnällig, ja.
Gnäll. Jag tycker att karaktären Fredrike, som vi inte har pratat om alls, men som är en person som Gustav och Martin träffar när de är i Danmark, och som sen också blir en vän som man förstår återkommer, hon kommer att hälsa på i Göteborg och sådär. Men hon är ju med otroligt lite i boken. Men förstår man sen har varit ändå väldigt viktig för de här personerna och varit liksom frekvent förekommande och liksom de har träffats mycket. Och det kände jag så här, om man skulle få önska så skulle den ju kunna få vara 100 sidor till och så kunde hon ha fått vara med lite mer, tycker jag.
Och hon är för övrigt tycker jag intressant för att... Martin och Gustav då, när de är liksom väldigt unga och de ska satsa på konst och de ska resa till Frankrike och bo i Gustavs mormors hus i Antibes och sådär. Då mellanlandar de ju hos henne i Köpenhamn och de är kanske i så här 25-årsåldern och hon är liksom 30 plus. Så det är en väldigt intressant vänskap med henne, för hon är ju liksom en vuxen. Och de är liksom två spjuvrar, eller så där. Och då tänker man så här, vad såg hon hos dem liksom? För att hon har ju då, när de träffas första gången och blir vänner, då har hon egentligen först tänkt skaffa sig en karriär som liksom dokumentärfilmare och så här, men insett att det här går åt helvete och jag kan inte leva på det, så jag får försörja mig på något annat. Och kommit till någon sorts vuxenbesvikelse när man bara, det där livet är tröttsamt, jag har redan levt allt det där och jag tycker inte det är tufft längre och så här. Och ändå blir hon ju, ändå vill hon ju på något sätt ha en vänskap med dem. Som jag skulle vilja gräva i. Så här, vad den liksom handlar om från hennes sida.
Ja, verkligen.
Och de är inte, det är inte heller någon... nu bara kommer jag bort lite här. Men en sak som jag tycker är himla fint är att den här boken också fokuserar jättemycket på vänskapsrelationer. Och vänskapsrelationer mellan egentligen alla karaktärer i boken på något sätt. Och det är vänskapsrelationer som inte är så typiskt skildrade i litteraturen. I alla fall inte, jag har inte läst jättemånga böcker som handlar om liksom manlig vänskap på det här sättet. Eller vänskap över generationsgränser. Eller vänskap liksom i, alltså det tycker jag är ganska fint. Det är ju egentligen inte kärleksrelationer som står i fokus och himla stort. Som det annars brukar vara.
Nej.
Och jag tror att det också gör att den blir så himla intressant på något sätt.
En sak som jag då, om jag ska gnälla på någonting, så kan jag tycka att karaktärerna var lite för trevliga. Att de hade liksom inga superdåliga sidor allihopa.
Tyckte du?
Nej, men okej, Cecilia drar, det är ju liksom rätt jobbigt. Men alltså, i och med att man får vara i dem så mycket, så jag hade i alla fall supermycket sympatier för alla ungefär hela tiden.
Ja, men jag också.
Och då kanske... Just därför menar jag att liksom, det var inte någon som tyckte så här, liksom att men det här var ju ingen trevlig person. Utan alla
men
var ju trevliga
inte personer. Tror inte du att de är så här alltså att de är komplext skildrade? Man bara tänker sig egentligen liksom, det kan väl inte spoila, men liksom Gustav är ju också ett ganska stort ego i någon mening. Och har
ju... Ja, jag gör rätt mycket som man vill och liksom så här, kommer och går. Och...
total fuck up ju på vissa plan. Alltså, han verkligen...
Ja, men det var inte så tydligt. Vi kanske ska prata med för mycket, men det var inte så tydligt heller. Vissa... Ja, men jag lämnar det.
Men här i vissa avseenden är de ju as också allihopa. Fast man köper ju det för att man...
Ja, men jag älskade dem ändå. Jag älskade dem.
Jag också, jag vet. Men jag vill inte leva med någon av dem. Fast jag vill ju ändå bara vara där hela tiden. Det är ju konstigt.
Mm.
På något sätt liksom. Nej, men om jag ska försöka hitta någonting att klaga på då. Så är det att jag tänkte på att det här förlaget då, Berg och Andrén. Som Martin, egentligen från början så är det ju tre killkompisar. Gustav, Martin och Per. Och Per är ju en person som också egentligen är perifer men finns med. Och det är Per och Martin som startar förlaget Berg och Andrén. Och det här förlaget ska ju ge ut liksom smal utgivning. Böcker de själva tycker om. De satsar ju inte på att bli framgångsrika och stora. Och de skojar ju om, liksom, alltså i boken skojas de om så här, hur kan ni starta ett förlag i Göteborg då? Och hur ska det här liksom... Och det beskrivs ju om de knackiga åren för förlaget och att det hela tiden är liksom på ruinens brant och att det räddas kanske av något obskyrt författarskap som får en så här oväntat uppsving och lite så. Men så kombination med det är ju ändå att Martin är liksom ensamstående, han ska gå på dyra gym, de har ju ett ganska så här... uteliv med liksom champagne på krogen och resor och liksom ibland tänker jag så här, hur går den ekonomin ihop för Martin?
Men vet du vad, det tänkte faktiskt jag också, för att de bor väldigt fint och det är, ja. Det är ju ganska mycket liksom kulturell liksom, ja. en viss alltså, klass liksom.
Ja, och då blir det ju lite så här som i Bonusfamiljen, alltså TV-programmet Bonusfamiljen, när de bor i ett så här sekelskifteshus i Sundbyberg. Liksom. Där kan man inte bo om man är lärare och någon målar, för att det är ingen som har råd med det. Mm. Eller som Sex and the City, att liksom Carrie Bradshaw kan inte leva det livet om hon är skriver en krönika i veckan. Utan det blev något fel. Mm. Och det är väl mitt enda lilla... klagomål, höll jag på att säga. Att, sen tycker jag ändå att det är så här ganska väl beskrivet den allmänna så här livskampen om att klara av tillvaron, att det är liksom ganska kämpigt och så. Men det stämmer ju inte med ekonomin liksom.
Nej, det gör det inte.
Sant. Helt rätt.
Mm.
Men i summa summarum så gillar vi den här boken.
Nej, men alltså älskar. Gillar ju för, det är för svagt att säga.
Ja. Oh, gud,
nej, men det här, nej, men jag måste bara säga inflika, det här är typ den bästa bok jag har läst på otroligt länge. Eller det kanske är, det kommer ju länge sitta kvar som en av de bästa böckerna.
Ja, men och ändå så var det inte så där rafflande liksom, utan det var ju som vi har sagt nu liksom en vad har vi sagt att det är? Jag har glömt av
våran... Att det var väldigt lugnt, man vill bara stanna kvar.
Nej, men alltså, den är ju liksom lågintensivt briljant. Den är liksom på som P.O. Men... ja, men den puttrar ju på hela tiden. För det är liksom inga stora, jo det är vändningar, men det är liksom inga sådär omvälvande stora känslor. Nu så här, nu liksom viftar jag rätt mycket på armarna här när jag försöker skriva. Men
det är väldigt bra.
Liksom ingen...
När man gör
bra. Ja. Men ni förstår vad jag menar. Det är liksom inte de här men det är kanske det som är så bra också, att den är den ligger, det är så mycket mellan raderna hela tiden och liksom det här som man inte riktigt sägs och som
exakt.
Ja.
Nej, men det är ju fantastiskt att hon lyckas utan att slå på den stora trumman. Alltså om man pratar om Ett litet liv till exempel, som jag också tyckte om jättemycket, så handlar ju den om hjärta och smärta och trauman och jättehemska saker. Och liksom verkligen är på gränsen till liksom bombastisk. Men medan den här verkligen beskriver en vardag fast på ett så jävla briljant sätt bara.
Men ja, jag kan förstå, jag har inte läst Ett litet liv för att jag är rädd för att den är precis så där bombastisk och tror att jag inte skulle tycka om den, så att jag har inte läst den. Men tror ni att man kan gilla båda de här böckerna? Det kan man uppenbarligen eftersom du gör det, Rasmus.
Ja, absolut, det tror jag, men de är väldigt olika. Många har ju jämfört den här med Donna Tartts böcker.
Jag har inte
läst... henne.
Men är det bara vadå, för att den spelar sig mycket på universitetet då, eller vadå?
Ja, jag vet ju inte, eftersom jag inte har...
Att det är en akademisk... Nej, men jag håller inte med riktigt. heller. Jag tycker inte att de är lika. Eller?
Nej, jag tycker inte heller det. Fast jag kan förstå lite vad man menar med det ändå. För att jag tycker att Donut Hurd hemliga historien, det är också en sån här värld man bygger upp som är... det finns ju ett skimmer över den som gör att man vill vara med. Man får känna liksom de här syskonen, eller liksom husets... Man vill vara där på något sätt. Lite på samma sätt. Så jag kan förstå det lite. Den är för att en bok som jag känner att man skulle vilja läsa om nu.
Men så om man skulle vilja läsa någonting då, efter man har läst den här. Skulle liksom den vara ett tips då? Donut Hurds, den hemliga historien? Eller vad heter, är det ett tips?
Ja, men det tycker jag nog. Ja, det tycker jag.
Om man inte har läst den?
Ja, men om man har fått smak på det här liksom långa, för den är väl också ganska tjock, väl? Eller liksom...
Ja, fast jag kan inte minnas att jag tyckte att den var hysterisk tjock, men det är den ju kanske.
Ja, jag tror att jag har den i min bokhylla. Den är kanske, vad kan det vara, 600 sidor kanske. Och då tycker jag att man kan uppskatta kanske ett litet liv, för den har ju också det här liksom långa berättandet och handlar väldigt mycket om vänskap mellan fyra personer. Så det finns det ju också, och den här liksom någon slags coming of age-grej, fast de blir väldigt gamla till slut, eller medelålders liksom. Så jag tror, även om de är väldigt olika i liksom sättet de är skrivna på, så tror jag att man kan, om man liksom är inne på att läsa långa, maffiga historier. Eller
ja, men och också om man vill ha liksom en... För att den här blir verkligen så här att om man vill varva ner och komma tillbaka till och känna hur skönt det är att bara läsa för att det är härligt och mysigt och liksom det är ett fantastiskt språk och så samtidigt berörande på något sätt.
Ja. Om man blir uppslukad.
Ja, det tycker jag så här, den här sommaren, om man känner att man har tid och äntligen får göra det, då är det ju den här den perfekta boken liksom att förlora sig i. Och verkligen dra ut på det. Och, liksom, det är ju härligt att det är väldigt kompakt på något sätt. För att det är som att den varar länge. Liksom. Så det är ju... gud vad härligt. Jag tror jag kommer läsa om den, tror jag.
Ja, men det tror jag också att jag kommer göra. För att den här gången så liksom... Inte för att jag skyndade mig igenom. Men det var liksom mest att vara uppslukad av vad som hände och sådär. Skulle man läsa den en gång till. Och det är det här som jag liksom skulle vilja då prata om Game of Thrones.
Ja, men gud ja.
Ja, för att det här tror jag är en typisk roman som är bättre andra gången du läser den. För att det är så många detaljer som man missar första gången man läser den. Precis som i Game of Thrones. Man missar så många detaljer. När man ser den serien så missar man så många detaljer som är så viktiga för vad som händer. Att när man tittar på den igen så blir den ännu bättre för att man förstår. Och då blir den ännu bättre. Så att när du läser den här nästa gång, då kommer man upptäcka de här små detaljerna om Cecilias försvinnande. Lite olika detaljer som hon placerar ut. Eller planterar ut. Så att jag tror att den kommer vara ännu bättre när man läser den nästa gång.
Gud vad härligt, jag ser fram emot det.
Ja, hörni, vad ska man läsa nu när man har läst det här maffiaverket då?
Vad vill man läsa?
Ja, vad vill man läsa?
Rasmus, har inte du några boktips?
Jo, det har jag. Men lite, det kommer ju inte komma som några nyheter. Men jag har inte läst så jävla mycket bra senaste tiden, förutom den här boken.
Som det kan ju vara så att inget heller är bra om man har läst den här boken.
Nej, men det var liksom min april månad var liksom det sämsta ever, men det var också för att då läste vi Carina Rydberg, men det behöver vi inte prata om mer.
Jag vet ju att du förstörde hela min rytm.
Ja, verkligen. Så jag håller fortfarande på att ta mig upp från den dynghögen. Men i alla fall... jag har äntligen fått för mig att läsa Yarden av Christian Lundberg. Har ni läst den?
Nej.
Jag har börjat på den, men sen hände något. Ja.
Hände något som att du inte tyckte om den? Eller,
Nej, men jag vet inte. Nej, det var nog bara att jag var inte liksom på rätt humör.
Jag fattar.
Jag har fortfarande liksom så här tanken att jag ska läsa den. Eller?
Ja, jag tycker att den är skitbra.
Cool.
Den är ju till skillnad från samlade verk... pissekort. Så det kanske är om man liksom känner att man vill ha något lite snabbläst nu. Mm. Det är ju, tror jag, en liksom självbiografisk bok som handlar om honom när han liksom förlorade allt och behövde börja jobba på Jarden i Malmö med att flytta bilar och tvätta bilar och liksom bli en riktig arbetare. Och så liksom han skriver på tidig morgon och sen så går han till jobbet för att han inte har råd att köpa bussbiljett och sådär. Så att det är verkligen så, ekonomisk misär. Det är fruktansvärt fula miljöer om man jämför med en fin våning i Majerna. Så man vill ha något liksom totalt motsatt i både språk, historia och liksom miljö, så kan jag rekommendera Jarden.
Ja, men bra, jag blev sugen. Kul. Det är skönt att läta om folk som har det svårt.
Ja. Vad har ni då? Anna, har du något?
Men grejen är, nu har jag ju hållit på med samlade verk senaste veckorna, känns det som. Så under den tiden har jag inte läst något annat. Och kanske också för att jag har skrivit själv. Men däremot har jag ju kompletterat min enorma läshög med väldigt mycket. Senaste boken som la sig överst i läshögen är ju Modersmjölk. Men den hoppas jag kunna få återkomma till. Alltså, du ser ut som att du undrar nu jättemycket vad det är.
Vem pratar du med? Mig?
Ja.
Ja, ja. Nej, jag funderade på vad jag skulle... Jag höll på att formulera mig i mitt huvud vad jag skulle svara på detta. Men
jag misstänkte att du är en sån person som formulerade i huvudet. Och inte bara pratade rakt ut.
Det kan man säga att det
är. Ja, men precis. Men så svaret på din fråga är att jag... Nu än så länge har jag inga liksom... bra boktips att komma med, men vill gärna ha bra boktips och saker som kan fylla det här enorma tomrummet efter samlade verk. Och jag hoppas att Modersmjölk ska kunna bli en sån bok.
Ja, men vad härligt. Kanske har Pernilla något att addera till din hög.
Pernilla har ju ofta det.
Ja, precis. Men jag har inte så jättemycket den här gången, för att vi det är lite samma sak här. Jag har inte läst det där. Jag har ju läst massor, men ingenting som är så där att shit, för det här var så jävla grymt liksom. Det
men
var
gud.
Väl typ... Ja, vad sa du?
Har du läst Svärmorden?
Nej, jag har inte gjort det. Det vill jag egentligen läsa. Men så att jag tänkte prata om lite sånt som jag då är nyfiken på just nu. Och då var det faktiskt också Modersmjölken av Nora... Ja,
det är det. Jag gav mig inte ens på det.
Men då ska jag ge mig på ett ännu svårare namn. Och det är att jag tänkte läsa den här som har legat på min läsarlista hur länge som helst. Så det är En halv gul sol av, ursäkta mig, jag gjort mitt uttal, Chimamanda Ngozi Adichie. Och det är ju också en jättelång rum. Den är typ 600, nästan 700 sidor. Så jag tänker att den kanske jag skulle testa. För att den har jag hört ska vara jättebra. Det är väl en sån som alla älskar också.
Ja, det är som alla älskar.
Sen så har jag en annan bok som jag är väldigt sugen på. Som är en romance. Som heter Rött, vitt och blått. Kungligt blått.
Oh.
Som är en, ja precis, som är en romance fast utspelar sig mellan två killar. Och det är, inte, det är man ju inte så himla van vid. Och den ges ut av Lavendelitt.
Cool. Jag tänker också att Lavendelitt är lite så kvalitets.
De är precis. P.O. är utgivet av Lavendelitt.
Ja, gud, nu känns det som att hela det här programmet bara handlar om P.O. Åh, så dumt, Pernilla, så dumt.
Ja, nej, men i alla fall. Så att, och den har ju fått jättemycket, jättefina, så alltså alla älskar den. Och då har
som P.O.
på engelska då. Ja, som P.O. Och då tänkte jag att nu ska jag läsa den på svenska.
Gud vad härligt. Den där har jag faktiskt också. Den där har jag ju tänkt, om man inte, alltså. Ja, men det skulle vara roligt. Jag läser jättesällan romansgenren på något sätt. Därför blir jag sugen på den här. Ja, var ju det en ovanlig i den genren, men ändå.
Exakt, och därför som det känns lite roligare också.
Precis, ja, men det här var jättebra tips. De här kan ni få komma tillbaka till när vi har läst Modersmjölken.
Exakt.
Exakt.
Jaha.
Ja, hörni. Nu, men om man är sugen på mer samlade verk så kommer ju ett spoileravsnitt då. Framöver, så håll utkik efter det.
Ja, men exakt. Annars så... En annan grej, om man inte kommer ihåg ett enda av de här tipsen vi nu har sagt och kanske missuppfattade namnet på någon författare som vi uttalade felaktigt, då har vi ju en liten sida dit man kan direkt gå in och hitta de här tipsen. Och det är ju vad vi pratar om.se.
Det är ju faktiskt kanon.
Ja, du såg så himla förvånad ut när jag sa det. Så det är lite oroligt.
Rasmus visste inte om att den här sidan
fanns. Nej, jag var mest nervös för att du inte skulle komma ihåg webbadressen. Ja, jag satt och höll tummarna för att du skulle säga det.
Det är ju en utmaning. Men grejen är att jag hade en fusklapp som ser ut så här. För då de som lyssnar, Anna visar upp ett bokmärke.
Ja, smart. Man får ha sina tricks.
Mm, exakt så. Ja, men tack för tips då, hörni.
Ja, men det var kul att snacka med er om detta. Nu säger vi väl tack och adjö för idag, va?
Ja, det gör vi.
Det gör vi. Tack och
hej!
Tack och hej!
Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Wellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.